Tack helige Ande för att du är här. Tack att du är närvarande. Tack att du är närvarande i våra liv varje dag, hela tiden, Herre. Tack att du är våran hjälpare. Tack att du vilar över oss, Herre. Tack att du ser med oss, på oss med glädje, Herre. Och vi vill att du öppnar ditt ord för oss så att vi får se lite mer av vem du är och förstå lite mer av vad du gör. Amen. Dagens text är hämtad från Johannes 16 till från 12, men jag har tagit med från vers 9. Och där står det så här. Så alltså Johannes 16, 9 till 15. Har man en mobil får man ta upp det. Jag vet inte om det kommer upp på skärmen, jag tror inte det. Nej. För jag har inte sagt till innan. Och det... Nej, tidigare förresten. Förlåt. Vi börjar från vers 5. Nu går jag bort till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar vart jag går. Det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg, men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort, för om jag inte gör det kommer inte hjälparen till er. När jag har gått bort ska jag sända honom till er, och han kommer att när han kommer ska han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Och dom, den här världens härskare är dömd. Det är så mycket jag vill säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara berätta det han hör och låta er veta vad som kommer att hända. Han ska förhärliga mig, för han låter er veta vad han har fått från mig. Allt som min fader har, det tillhör mig. Därför kan jag säga att han har fått av mig som han låter er veta. Den här texten är i Jesu avskedstal som är från kapitel 13 och framåt till kapitel 17. Jag kan bara ana den här känsligheten och det här liksom stunden av allvar på något sätt. Det Jesus börjar berätta att ja, men det här är det sista jag vill säga er innan jag ska gå korsets väg. Och lärjungarna frågar, men varför säger han att han ska gå? Han ska ju inte alls gå, han ska ju vara kvar. Det är nu han ska upprätta riket, det är nu han ska liksom göra allt det här som vi har blivit undervisade i. Han ska driva ut romarna och han ska liksom alla de här sakerna. Och så säger han, men det är bättre för mig att jag går, för annars så kommer inte hjälparen till er. Lärjungarna måste ha varit väldigt förvirrade. Vad då bättre? Hur kan det vara bättre? Kanske att någon hade en tanke på liksom vad som står i GT, att ja, men då ska jag liksom anden utgjutas över allt kött. Och alla söner ska profetera och den här liksom den som, kanske att någon tänkte, ja, men är det han menar? Men varför ska Messias då ändå försvinna? Hjälparen, det är så anden beskrivs i den här delen, och som sanningens ande. Han ska vägleda dem i hela sanningen, han ska överbevisa dem om synd, rättfärdighet och dom. För synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Och dom, den här världens härskare är dömd. I dagens samhälle så matas vi med många olika sanningar och många intryck, eller många saker som ger anspråk på att vara sanning. Ja, men sök det här, hitta dig själv. Det är en sån sanning. Var vältränad, ha ett bra jobb, tjäna mycket pengar. Eller så skulle det kunna vara, se till att göra mycket i kyrkan, se till att liksom du verkligen är på god fot med Gud. Det finns många olika anspråk liksom av sanningar in i våra liv, och där man kan känna en väldigt tyngd. Men Bibeln säger någonting annat. Eller vi behöver inte ens gå till Bibeln, vi kan gå till Jim Carrey, komikern, och han säger, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer. Alltså, alla borde bli rika och kända så att de kan se att det inte är svaret. En till sak som jag kom att tänka på ganska snabbt var också Avicii, hans avskedsbrev. För de som inte vet det så var han en musiker som varit väldigt känd väldigt snabbt och sen som gick bort genom att han tog sitt liv då. Och då skrev han ett brev och jag satt och läste det här brevet och kände bara, men jag vet ju vad du saknar. Jag har ju det, jag har ju hittat det här som du längtar efter. Det som inget av det du gjorde kunde liksom fylla. Och predikaren talar om det här också, att säga, men allt är förgängligt, allt är ett jagande efter vind. Vi jagar efter de här olika sakerna och vi blir aldrig nöjda. Bara, ja, men det var också någon som sa, ja, men att hur mycket pengar behöver man? Ja, men lite till. Alltid lite till. Hur mycket snyggare kan man bli? Alltid lite snyggare. Det finns alltid lite till att finna i de här sakerna. Det är aldrig så att det tillfredsställer. Sanningen verkar inte finnas här. Det är klart att det är många goda saker. Jag tänker verkligen att motion är gott, att röra på sig, att träna, att hjälpa till i församlingen. Alla de här sakerna är saker som kan leda till att hjälpa oss att ha ett gott liv, men det kan aldrig vara grunden för det. Och det här tror jag många av oss redan vet. Ja, men till och med Jim Carrey vet. Jag känner inte honom, han kanske är jättesmart och så här. Och det får gå osagt. Men flera av de här verkar ju fattat det här. Att ja, men det är inte de här sakerna vi kan jaga efter. Det är inte den perfekta familjen som kan bli målet för mitt liv. För det kommer alltid kunna bli lite bättre. Och allt det med konsumtionen. Jag hade en vän som sa till mig, är det inte som att när man går in i ett köpcentrum så ropar allting efter mig? Köp mig, ha mig. Bara du får det här så kommer det bli bra. Eller man ser en reklam på YouTube typ och bara, ah, men skulle inte jag behöva den där? Och så köper man den så inser man, efter någon dag, varför köpte jag det här? Jag behövde ju inte alls det här. Eller, ni kanske inte alls är sådana. Jag gör ju det i alla fall. Och köper den där saken och inser att ja, men det här var ju inte det jag egentligen behövde eller ville lägga mina pengar på. Och vi lever också i en tid där vi, så mycket som vi har tagit för givet, bara för 10 år sedan, så trodde vi aldrig att världen skulle kännas så här osäker. Vi trodde aldrig att liksom, ja, men samhället skulle, att Europa skulle kunna dras in i krig igen. Hade vi inte kommit längre än så. Och jag tillhör den, vissa här minns ju säkert kalla kriget, det gör ju inte jag. Och den osäkerhet, sanningen är ju att det är ju egentligen ingenting nytt. Det har ju alltid varit så här, men vi har haft en unik tid där det inte har varit så. Och väldigt tacksamt över att det har varit så. Men det räcker med att öppna Expressen eller Aftonbladet så ser man så mycket grejer liksom som bara väller över en. Och det är så, för egen del, att man känner den här hopplösheten. Eller det är liksom klimatångest och det är gängkriminalitet. Det är oskyldiga som dör på alla möjliga platser. Det är någon som startar krig där och krig där. Och så känner man, hur ska det här sluta? Var ska det här ta vägen? Och jag minns när liksom covid och när restriktionerna släpper och man känner så här, yes, äntligen. Nu ska allting bli lite normalt. Eller normalt. Och så blir det krig. Och jag minns den här liksom bara hur allting sjönk. Och jag var på jobbet med min kollega. Jag jobbat på ett LSS-boende då. Och vi står och pratar om det här. Och jag ser liksom i hans ögon den här sorgen och det jobbiga. Och jag kan bara ana vilken spegel det är av mitt eget ansikte. Och mitt eget uttryck. Liksom att, ja, men vi trodde ju att det skulle bli bra. Och jag och han var ju antagligen inte ensamma av att känna den här tomheten inför framtiden. Kommer vi dras in i krig nu? Kommer jag inte kunna göra det här som jag längtar efter, som jag drömmer om? Men jag tror också att det finns ett annat perspektiv. Att sanningens ande kan hjälpa oss att se vad som är sant. Att ja, men det här, alla de här sakerna är ju sanna. Å ena sidan, vi lever i den här världen, vi ska leva som en del av samhället. Vi får vara rädda och oroliga och alla de här sakerna. Men också att ja, men Jesus har ju kommit. Sanningens ande har liksom, kan tala in. Det finns hopp, det finns ett liv, det finns någonting framåt. Andra Timoteus, så står det: Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens. Vi har fått del av en hjälpare som inte gör oss modlösa utan som hjälper oss och styrker oss och ger oss mod i alla olika tider och i alla olika säsonger av livet. De goda nyheterna är att det inte är genom vår egen kraft som vi måste rädda världen. Jesus har redan räddat världen. Och en dag ska han fullborda sitt verk och krossa ondskan totalt. Då ska ingen död, ingen sorg, ingen smärta eller sjukdom finnas mer. Han ska göra allting nytt. Vi behöver inte rädda världen. Vi är inte frälsarna av den här världen. Vi kan vila i det. Vi kan göra små saker med stor kärlek, men vi kan aldrig göra allting. Vi kan leva ut evangeliet där vi befinner oss, i de sammanhang som vi är i, men vi kan inte ta på oss världens liksom tyngd på våra axlar. Vi kommer inte orka det. Det finns en som har orkat det, en som gör det, och det är Jesus. Och vi är inte Jesus, och det är jätteskönt. I min bokklubb så läste vi en bok som heter I hans fotspår av Charles M. Sheldon. Några kanske vet, det här är en gammal klassiker från typ 1800-talet, någon gång 1700, jag vet inte exakt. Men det handlar om en pastor som möter en utsatt människa som är väldigt sjuk. Och när han möter den här människan så händer det någonting, och när man drabbas av det, han tar in honom, han kommer in i gudstjänsten, och så blir alla liksom stannar upp och ingen vet vad de ska göra riktigt. Men han tänker, ja, men jag måste nog ändå ta hem honom, eller så här, jag måste nog ändå ta hand om den här personen på något sätt. Så han tar hem honom, den här personen, de har en liten konversation, det slutar med att han dör. Och för den här pastorn så startar en livskris eller troskris där han börjar ifrågasätta väldigt mycket saker. Och han liksom, i det här så föds tanken, vad skulle Jesus göra? Där känner säkert många igen den frasen. Vad skulle Jesus göra om han var i min situation? Och han börjar predika det här i sin församling, och det börjar liksom bli en liten rörelse i församlingen. Hela boken är egentligen en berättelse om en fiktiv historia. Liksom. Det har inte, vad jag vet, hänt på riktigt i alla fall. Men det blir flera stycken som börjar leva i det här. Men vad skulle Jesus göra om han var där jag var? Och så börjar de liksom agera som det är. Och det får konsekvenser för samhället. Det får konsekvenser för dem i deras egna liv. Vissa får det jobbigare, andra liksom hittar en mening med livet och så vidare. Väldigt bra bok faktiskt. Jag har varit väldigt berörd av den. Men en av de berättelserna som grep tag i mig mest, det var då en ung kvinna, hon var väldigt rik. På den tiden hade hon, tror jag, ärvt $500,000, vilket måste vara jättemycket idag. Och hon liksom lever i den här, ja, men överklassen, och där man lite ser ner på de här utsatta människorna. Men hon har börjat vara med på väckelsemöten i ett utsatt område där hon liksom har fått vara med och, ja, men sjunga, tror jag det, och lite sådana saker. Och så hennes vänner är så här, de är också lite mer överklass, och de bara, men vad ska vi, kan inte vi följa med, säger de. Så de hoppar in i vagnen då, häst och vagn, och så åker de in i det här området. Och ut från en av krogarna så kommer Laura. Bara för några dagar innan så hade hon gett sitt liv till Jesus, och hon stapplar ut där på gatan, synligt och märkbart påverkad. Och den här unga rika kvinnan, hon bara, men jag känner ju henne. Det där är ju Laura. Och hon bara stannar vagnen, så springer hon ut på gatan, omfamnar henne, tar in henne i sitt hem och ombesörjer henne. Och liksom och hjälper henne ur den här situationen. Och jag blev klart drabbad av liksom den kärleken från henne, men det som drabbade mig hårdast var att jag insåg, jag är ju Laura. Jag är ju den som är i sånt behov av räddning. Jag är den som stapplar ut där jag kanske inte borde ha varit. Jag är den som är i behov av räddningen. Och den rika kvinnan är ju Jesus. Som jag får landa in hos. Jag är Laura. Jag gick och tänkte på det hela dagen. Jag är ju den som är i sånt behov av det här. Sanningen kan visa oss det. Hjälparen kan uppenbara de behov som vi har. Och nåden kan få överflöda och bli stor i våra liv. Jesus ödmjukar sig och går korsets väg för våran skull. Och visste ni att i GT så är det bara två personer som kallas för Guds vänner? Det är Moses och Abraham. Sen kan man göra, säga att kanske att David också och någon och Henok. Men det är de som kallas Guds vänner. Men när Jesus går till korset och upprättar vägen till Gud så får vi kallas Guds vänner. När Moses står inför Gud och ber honom att få se hans ansikte så säger Gud nej, ingen kan se mitt ansikte. När Jesus har gått till korset så får vi se Gud ansikte mot ansikte. Vi får möta honom på riktigt. Vi får ta del av honom. Kanske är det den hemligheten som Jesus menar att han inte kan berätta. Jag är tillbaka. Nej. Jo, nu. Kanske är det den hemligheten som Jesus kan berätta för lärjungar, inte kan berätta i vers 12. Jag kan inte säga er allt ännu. Kanske är det här att vi får nu bli Guds vänner. Vi får stå ansikte mot ansikte med skaparen som ingen annan har kunnat göra innan Jesus. Och den här sanningen som anden får avslöja för oss, som han får uppenbara för oss. Och bilden av kvinnan som hjälper Laura, kan inte det också vara bilden av anden som hjälper oss i våra liv när inte vi når upp till våra ideal? När inte vi liksom klarar av att leva det livet som vi kanske trodde eller ville eller tänkte. Då får vi be anden om hjälp. Hjälparen får hjälpa oss att leva det. Han får peka på sanningen, det som är sant i samhället, det som är sant om oss och det som är sant om det runt omkring. De lögner som talas ut över oss. Att ja, men, jag vet inte vad det skulle kunna vara. I mitt fall var det, när jag var tonåring så sa alla att jag inte kunde sjunga. Det var jättemånga som bara så här, du kan inte sjunga, eller bara shit, man skrattar lite åt det typ så här. Så bara, men nu sjunger jag ju typ varje dag, eller så här, vilken lögn, och att jag gick och trodde på det i 15 år typ. Det är något som nu är tillbaka igen. Ja, spännande. Ja, men att det är liksom, det är såna saker som jag tänker att hjälparen kan hjälpa oss med. Hur ser han på oss med den kärleken? Och hur han har skapat oss. Vi får ta del av hans nåd och hans omsorg, och anden leder oss till friheten i Kristus, som är sanningen. Jesus är sanningen. Jesus är den som anden uppenbarar. Anden förhärligar Jesus. Vår uppgift blir att säga ja till honom och säga ja till hans hjälp och hans vägledning. Att säga ja till när han vill, ja, men, bevisa oss om synden i våra liv. Det finns saker i oss som drar oss bort från honom, det vet vi. Och vi får be honom öppna våra ögon, och i en nära relation och samverkan med Jesus och anden så får han omsluta oss. Och vi får bli mer hela och ledas till frihet i Jesus. Vi får påminna oss om hur älskade vi är, att vi står rättfärdiga för att han en gång dog på korset. Anden får överbevisa oss om vår egen rättfärdighet genom Jesus. Han får påminna oss om att denna världens härskare redan är dömd. Det här världen kommer inte få sista ordet. Allt det som vi ser är inte slutet. En dag så ska vi stå på gator utav guld. Vi ska stå inför tronen och vi ska glädjas över att allting är fullbordat. Ingen sorg, ingen smärta och ingen död mer. Då kommer allting att bli bra. Sanningen är att det finns hopp för dig och mig. Det finns hopp för den här världen. Eftersom att Jesus har övervunnit ondskan på korset och vi får tillhöra honom. Vi behöver inte ängslas eller oroas. utan får lita på Jesus och att han har kontroll även om vi inte upplever det så. Amen.